Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu är vi tillbaks och vi är tillbaks med Oskar Jakobsson.
Ja, vår favorit i klädhösten.
Ja, så är det ju verkligen. Vi har ju blivit förevigade i våra favoritoutfits som vi har satt samman med utgångspunkt från deras höst-vinterkollektion.
Och jag gick ju lite preppy nu, eller Ivy kan man väl säga, i senaste posten jag la ut. Där jag gjorde någonting som jag inte alltid brukar. Jag kombinerar kavaj och jeans.
Ja, och det var verkligen så otroligt lyckat.
Tack så mycket.
Av olika anledningar. Det var ju det var väldigt, väldigt snyggt. Och nederdelen då, jeansen, var ju från deras nya denimsatsning.
Just det, Johan, modellen. Den faktiskt en av de bästa, mer liksom raka jeansmodellerna på marknaden just nu. Otroligt bra. Ihop med den här kavajen Ferry som har en väldigt diskret lågkontrast Glencheck-ruta. Väldigt härlig, mjuk, fin konstruktion. Och sen hade jag en V-ringad benvit tröja under. Och en skjorta.
Klockren den outfiten. Någonting annat som är spännande från Oskar Jakobsson i höst är ju deras nya butikskoncept som heter Sustain by Oskar Jakobsson. Det är alltså en hållbar satsning i ett butikskoncept som öppnar i början av september i Stockholm på Birger Jarlsgatan 78. Alltså lite längre upp från där den ordinarie flagshipen ligger.
Det tycker jag är helt rätt i tiden.
Ja, och det tycker jag med. Och här kan man alltså köpa, sälja och hyra plagg. Det är helt enkelt för att förlänga livslängden i plaggen.
Och det här ser man ju en utveckling som bara växer sig starkare och starkare. Det här att plagg som kanske av olika anledningar inte passar längre. Man har vuxit ur eller bara helt enkelt stilmässigt valt någonting annat. Ja, varför ska de kasseras eller... Alltså, att slänga kläder är ju helt onödigt. Det finns ju alltid någon annan som skulle uppskatta dem.
Och det är ju faktiskt så här också att välja second hand framför nytt kan faktiskt minska koldioxidutsläpp med upp till hela 90%.
Mm.
Man ska med fördel spana in Sustain by Oskar Jakobsson på Birger Jarlsgatan 78 i Stockholm. Och om man inte har vägarna förbi där, man kanske inte bor i Stockholm, då går man in på Oskar Jakobssons sajt, för där kan man se alla de plagg som vi har berättat om här.
Precis.
De senaste 4 avsnitten. Stort tack till Oskar Jakobsson.
Och på återhörande. Vi kommer att prata mer om Oskar Jakobsson i höst och vinter.
Verkligen, det ser vi mycket fram emot. think I might be over my troubles. Du är så härligt brun.
Ja, men vad snäll du är.
Idag, du är inte blek, men idag syftade jag på...
Jackan.
På jackan, ja, och klockan.
Jag känner nästan att solbrännan tappar en grad varje dag nu. Alltså. Det behöver fyllas på.
Ja, man vill ju åka iväg. Vi har ju vårt drömscenario, är det inte det? Kan man inte kalla det för vårt faktiskt? Att inte ge skuggan mer än 3 veckor.
Ja, men någonting sånt där. En solkyss i månaden, året om.
Ja, och den får gärna vara 4 dygn. Den här,
ja, den behöver inte vara lång. Det behöver inte vara konstant. Men jag tror att det gör mycket, för då håller man i den här lilla glöden. Det är inte det här, även om jag romantiserar ibland den här 1000-årsbrännan som Cary Grant hade i To Catch a Thief eller Valentino. Så här. Det är inte egentligen det som är smakfullast, utan det är ju att man ser hälsosam och frisk ut året om. Vilket jag i alla fall inte gör.
Nej, men
det
är definitivt, mitt krav kan vara lite lägre ställt, och det är att jag vill se levande ut. Jag vill liksom att omgivningen ska uppfatta att jag inte är död mellan oktober till och med maj.
Jag skulle nog säga att september månad är ju ofta den månaden där man har bäst färg, tycker jag. För att då har man varit utomlands kanske eller någonstans och fått sol, även i Sverige, under juli och ibland då augusti eller någon av dem. Men den här intensiva sommarbrännan som man kan få, där man blir jättebrun, den är ju nästan svårmatchad. Alltså det kan vara sjukt snyggt till typ en svart outfit, för att då tonar man ner det lite. Men om man har ljusblått, då kan det nästan se så här charter... drängigt ut att vara för brun. Förstår du vad jag menar?
Ja, charterdräng, det är ju inte någonting man vill ha i sin, på sitt CV.
Nej, men kanske. När den lägger sig bara lite så att alltså det går ju inte att komma ifrån att huden ser ju fräschare ut. Alltså ögonen ser klarare ut, tänderna ser vitare ut, allting ser ju friskare och bättre ut när man inte är grön.
Ah, som nej, man absolut. Eller sådär räkorange.
Ja, exakt. Så det är ju någonstans där som du är inne på, att de där 3 dagar med kvalitativ sol, och det betyder inte att man inte ska smörja in sig. Det är inte det vi pratar om. Det är jätteviktigt, för att annars så kommer man se ut som ett plommon eller ett russin i framtiden. Men det är väl mer den här att man vill
som
bibehålla
en fruktaffär.
Ja, men du vet, vi har ju pratat om American Psycho, den här filmen i vårt stora filmavsnitt.
Den gillar vi.
Den gillar vi. Och en av de stående kommentarerna i filmen är ju att Patrick Bateman hela tiden får kommentaren "Great tan, I have my own." Så här, han har ju ett eget solarie, säger han. Han har ju inte det, men... Eller så här.
Men finns det inte en scen i filmen där han faktiskt lägger
sig
i ett
solarium? Jo, absolut. Men jag är osäker på om det är hans, eller om han säger att han har det för att verka stekig. Eller om han går till en salong. Alltså, förstår du? Jag menar att...
Det här med vår, får man ju faktiskt säga, fascination, men uppskattning av sol får mig och det här med solarium får mig att tänka på mina uppväxtår på 80-talet.
Ja.
När hemmasolarium var bland det coolaste.
Det utspelar sig precis då, så det är väl ganska logiskt nu när jag tänker på det.
Och idag skulle man liksom komma i kontakt med en människa som hade ett hemmasolarium. Det skulle ju ses som så white trash. Liksom.
Ja, men det är ju märkligt faktiskt. Ja,
men,
verkligen.
Men det är väl det här att...
Det är som vattensäng lite. Att den är inte lika...
Eller på många sätt också rökning, kan jag tycka. Ja, där, det har blivit, där man har insett skadorna.
Ja, det är inte lika chic längre. Jag förstår
sol och rökning på något sätt. Mm. Det är ju inte highway to hälsa, brukar du säga.
Det brukar jag säga, och det säger du så bra. Nej, men det är väldigt sant att de där sakerna har ju haft en sån stjärnstatus som de inte längre har. Alltså att man har väl bevisat att just solarie är till och med direkt skadligt. Och det är därför vi pratar om att det är dessutom mycket roligare och trevligare om man kan uppnå en naturlig bränna medan man gör någonting trevligt. För det är inte speciellt kul att sola solarie.
Sitta på en utservering med en gin och tonic.
Precis. Och det här att man inte... För det fanns ju också förr en helt annan romantik kring att ligga och pressa på stranden. Det här att tvinga fram en bränna.
Ja, nej, det menar? Är inte smakfullt.
Nej, det som är smakfullt är ju att röra sig i sol. Mm. Att göra så, alltså vara aktiv eller något sånt där och få bränna, eller bara vara.
Känns ju nästan tjatigt att prata om paddel med tanke på att det är... Jag gillar ju att spela paddel, det måste jag säga. Det ska helst ske utomhus, men jag tror att paddelbrännan, den är inte dålig.
Nej, men jag har ju, tyvärr har jag ju ett stort... Jag har ju en del problem med paddel som koncept, alltså... Eller inte, jag har ingen problem med att man tycker om att spela det. Det har jag verkligen inte. Däremot så blir det ofta en identitet som har blivit lite, eller inte lite, det har blivit extremt patetisk tycker jag.
Absolut, ja, men det är, vi har väl kanske tangerat det, att det blir en parallell med isbadande, surdegsnörden.
Ja, exakt. Det är ett epitet som en paddelspelande man. Som stämmer överens, som checkar i rätt många boxar i en viss kategori av
människor. Men det är väl den nya innebandy, det får man väl ändå säga. Ja. Men likt för basket så måste jag säga att den är...
Nej, den är ju rolig. Jag tycker att det är kul. Ja, men det har jag inga problem med. Att röra på sig är alltid positivt. Och det jag menar är mer det här sättet att dela med sig av upplevelserna i sociala medier och liknande.
Att bli kategoriserad som en paddelkille. Mm. Då skulle jag ju hellre... Alltså, jag ska inte dra...
Så. Nej, men jag förstår vad du menar. Men det är också... Det jag tänkte på var framförallt för att få en optimal bränna. Så hade man ju velat ha... Alltså, spela i bara övers. Och det kommer jag aldrig göra. För jag har ju haft min bara övers intervention med stilpolisen i Frankrike. Och den tar jag med mig nu.
Jag spelade på utomhusbanor i Skåne i somras, paddel. Och då var det några vid banan bredvid där som körde i bara över. Och det var inte kul. Roligt faktiskt. Det var inte det.
Nej, och så här. Ja, visst, om man, som när du var i Maldiverna, om man skulle vara ensam på ett helt resort, så drabbar det ju ingen annan, det förstår jag. Och där, då får man väl välja sitt eget goda omdöme. Men det är ju också så här, en av problemen jag har med paddel är att jag tycker inte det är en lika snygg sport som tennis till exempel. Nej. Skulle du se en tennisspelare spela bara övers? Det skulle ju inte, eller om man skulle det så skulle man ju gå därifrån.
Nu är ju paddelbanor i alla fall i Stockholm, det är ju i mitt tycke oerhört dyrt alltså.
Oerhört dyrt?
Men
all utrustning är ju mycket fulare också. Det är så här, alltså racketarna är fulare än vad tennisracket är. Det finns ingen så här kultur av att ha vita kläder eller ens ha liksom snygga kläder. Alltså,
jag vet inte om priserna till och med har gått om
det tror jag.
Tennis. Ja, för att därmed kan man ju inte, om man ska generalisera ännu mer, säga att padden är någon form av fattigmanstennis.
Nej, men det är det verkligen inte. Nej, det är väl mer... Nej, men jag förstår vad du menar. Det är ju mer hypat bara.
Ja.
Och det finns ju, alltså, som sagt, om man tycker det är kul så är det inte fel. Vi har ingenting emot att man spelar paddel.
Nej, tvärtom. Och det är ju väldigt perfekt, måste jag säga, när man har barn. För det blir ju väldigt inkluderande och det är ju en väldigt kort inkörs...
Precis. Mer förlåtande också. Man kan börja mycket mindre... kompetent. Alltså, jag har spelat det också såklart och testat. Det är mycket lättare att spela paddel som novis än vad det är med tennis till exempel. Men alltså, det här är ju som sagt, det här har ju, låt inte bilden av paddelspelare jag har förändra om man vill spela paddel. Men snälla, dela, det är lite så här. Spring inte i bara överkropp och spela inte paddel i bara överkropp.
Spring och dela inte i bara över.
Nej.
Och lägg inte upp det på Instagram.
Nej.
Jag gjorde faktiskt aldrig det i somras.
Nej.
Förra sommaren kunde jag inte hålla mig. Jag har kommit till någon form av mognad här i mig själv. Någonting som också har mognat, det är filmen G. Minns du filmen
den
G?
Den klassiken, ja. Jag såg ju den inte när den kom ut. Ja. För jag var lite för ung då, men jag har ju sett den i unga år flera gånger. Det är en klassiker.
Det här är alltså en svensk ungdomsfilm, skulle man
verkligen
kunna kategorisera.
Verkligen, en Stockholmsskildring av sena 80-talet, va?
Ja, tidiga.
Tidiga 80-talet är det,
1983
såklart.
Kom den just ut. Det. Jag gick i andra klass och kommer mycket väl ihåg när den här filmen kom. Den var ju superstor när den kom. Mm. Jag minns den som väldigt mörk och skitig. För jag var ju inte alls tonåring själv då, utan jag var ju bara liten...
Nej, det är min bild också när jag sett den i efterhand. Att den har ju en väldigt... jag tycker det är en fantastisk Stockholmsskildring. För att vi har ju pratat om det lite. Att den typen av... karaktärer känns ju inte som man hittar i Stockholm längre.
Nej, det är ju vad man skulle kunna kalla för flummare, eller i alla fall det man sa
med
förut.
Kenta personligheter. Ja. Och det är ju också något av det finaste som finns på ett sätt. Den här, alltså...
Det röks braj!
Ja, men rena supersöderkisar. Mm. Men också... en dialekt som sådana som jag har tvättat ur Stockholm lite. Alltså inflyttade mediepersoner, höll jag på att säga.
Ja, det är väldigt mycket Stockholm och det är inte mycket att inspireras av i stilväg. Men
nej, det
finns ett undantag.
Ja, kör.
Och det är ju skådespelaren Ulf Brunnberg.
Ja.
Som spelar managern till bandet Nürnberg 47. Som det här bandet är då bandet, om jag minns rätt så är det bandet Reeperbahn med Olle Ljungström.
Okej.
Så att Olle Ljungström är alltså med i
filmen. Det har jag inte ens tänkt på, det kan mycket väl stämma.
Ulf Brunnberg, för er som inte känner honom, eller känner till honom ska jag säga, har säkert sett honom som Vanheden i Jönssonligan. Det är ju en speciell referens, men det var ju i alla fall hans...
hans stora roll, det får man väl ändå säga.
Han lever ju fortfarande. Mm. Och,
ja, det gör han. Han gör sig hörd.
Ja, jag tror så här att han kan nog faktiskt ha satt ihop sin egen outfit i rollen som den här managern. Det är fascinerande på många sätt. Han bär en vit skjorta av sån här Neru modell. Alltså
det.
Kraglös.
Ja, precis.
Och han har ett par oversized pilot med fade. Lite av Cartiers Van Damme.
Ja, precis. Han ser ju ut som en svensk, lite mindre cool version av Christopher Walkens karaktär i James Bond. Den här, eller faktiskt Michael Douglas i Wall Street när han är ledig. Den här backslick,
väldigt
stora brillen.
Väldigt
spot on. Ja, alltså. Och det är väl kanske inte helt omöjligt. Alltså Wall Street hade ju inte kommit ut vid det laget. Men det är ju 80-tals stek look verkligen.
Ja, det finns mycket att låna där. Och vad jag märkte som gjorde mig så glad när jag såg det här, det var ju att för att accentuera den här personligheten, den här karaktären i filmen då. Superhal stekargubbe får man väl säga.
Ja, manager ut i fingerspetsarna.
Ja, så har han alltså en Cartier, en Master Cartier.
Ja.
Alltså i originalutförande.
Ja, från 70-talet då.
Ja.
Riktigt härligt.
Så härligt och så coolt att se det här.
Är det inte komiskt hur en person som... alltså en dagens manager till ett sånt band. Det hade ju varit någon form av Ash-personlighet.
Ja, verkligen.
Avicis manager eller så. Men en sådan person idag hade ju haft en sån här blodtrycksmätare från landstinget i roséguld. Mm-hmm. Alltså någonting som var över 45 millimeter förmodligen. Det är ju så intressant ändå att även en hal, för han var nog lika hal som managers skulle vara.
Absolut.
Nu.
Absolut.
Och det var bara att det var fortfarande halt att ha en så liten klocka då.
Ja.
Det är en helt annan tid.
Det var nog det enda som var bättre för. Det var nog den här managern i Nürnberg 47.
Men man kan ju vända på det och se det som att det är härligt att så stora och så grisiga klockor, om man nu säger det, idag finns. För då har ju de små klockorna inte längre samma målgrupp. Förstår du vad jag menar?
Så är det.
Nu tänker man ju inte på den typen av karaktärer när man tänker på en liten Cartier-tank.
Nej.
Även om såklart att alla typer av klockor har väl burits i olika perioder av olika karaktärer. Men det
så är det
härligt.
Faktiskt. Den är ju någon form av milstolpe. Den satte ju igång en hel del. Det är ju han Staffan Hildebrand som gjorde den.
Som även gjorde Stockholmsnatt, om jag inte minns fel, med Paolo Roberto. Och på tal om det så såg jag ju 9 mm som också är en film med Paolo Roberto från 90-talet då.
Mm.
Det här som, alltså filmen G är 80-tal, men hela den här perioden 80-90-tal, kan man inte definiera det lite som att filmerna snarare är kult än bra?
Sökarna,
samma sak.
Vi är ju inne på spåret väldigt fula filmer nu, kan man säga.
Vågar man ändå säga att skådespelarinsatsen är tveksam stor andel?
Även i G till viss del undermåliga. Alltså,
jag tycker Magnus Uggla gör ju en fantastisk roll.
Men det är också det här som gör de här filmerna till det de är.
Men för det som är komiskt och som slog mig när jag såg den här då 9 mm och även när jag sett Sökarna och Nattbuss 807 och de här filmerna som... ja, men som så här, de satte ju fingret på pulsen då. Och det är ju intressant. Det är en tidsskildring verkligen. Men om man jämför det med Snabba Cash när den kom 2010 kanske. Alltså filmen med Joel Kinnaman och hur mycket bättre skådespelarinsatsen är på alla deltagande i Snabba Cash.
Mm.
Det finns ju ingen som står där och ser ut som de är med i en skolpjäs. Vilket 90% som inte var Jonas Karlsson eller de här, alltså, säga vad man vill om Torsten Flink, men han är en väldigt bra skådis och har alltid varit. Det kan man ju inte ta ifrån honom, men jag menar mer att lägsta nivån på skådespelarinsatserna under de filmåren var ju otroligt mycket lägre.
Jag menar, så är det.
Paolo Roberto går väl inte till historien som den bästa skådespelaren Sverige har sett i alla fall.
Nej, han kommer väl att gå till historien
kanske
som
något annat
kanske.
Ja, precis.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har vår supersnygga vän Akademikliniken med oss även denna vecka.
Ja, och denna vecka ska vi ju fokusera på ett otroligt viktigt avsnitt i deras utbud, eller en viktig del kan man väl säga.
Ja, det är ju så att vi ska prata om det här ångestfyllda i att ha tatueringar som man vill bli av med.
Verkligen, och jag har ju inga tatueringar, men jag kan ju dela med dig en personlig anekdot. Jag kan säga att det är bara en tillfällighet att jag inte har det, för jag hade väldigt, väldigt dumma idéer när jag var i min yngre tonår, där jag ville designa egna tribals.
Oj, och det, ja, det här skulle du då tatuera in?
På vaden. Jag kan säga så här, hade jag gjort det, då hade jag gått till Akademikliniken nu.
Ja, då hade du gått in på ak.se.
Ja.
Och sen så hade du lärt dig allt om tatueringsborttagning. Och sen så hade du bokat en konsultation.
Det hade jag gjort.
Hos Akademikliniken. Och Akademikliniken, för er som då inte har hört det eller vet det, det är alltså Nordens största privata klinikkoncern. En seriös aktör som erbjuder säkerhet och kvalitet, vilket ju är superviktigt när man ska lägga hela sin kropp i andras händer.
Verkligen.
Bokstavligt talat. Men just tatueringar då. Säg att jag skulle ha tatuerat in ett sköldpaddsskal på mitt snaggade huvud.
Mm.
Eller kanske ett varumärkes logotyper 1000 gånger eller något sånt.
Eller kanske ett felstavat carpe diem eller något sånt.
Ja,
där.
Crap dime eller något
exakt.
Sånt.
Det förstår man ju att man kanske inte vill leva med resten av livet. Det finns ju mycket saker man har gjort som man kanske ångrar, även om man i det här fallet då faktiskt inte behöver leva med det.
Nej, för att då går det att ta bort.
Ja.
Akademikliniken arbetar med någonting som heter JAG laser, och det är en JAG laser som heter Fotona QX Max.
Wow.
Den är mycket effektiv på alla färger och dessutom skonsam mot huden. Alltså effektiv mot alla färger och skonsam mot huden. Och börja med att boka in en konsultation på ak.se. Och det är ju dessutom så att det här kan ju vara ämnen som är lite bökiga att kanske ringa och fråga om och så. Så därför så finns det en speciell e-postadress till just män som vi har skapat tillsammans med Akademikliniken. Och det är då akman@ak.se. Alltså akman@ak.se. Där
mycket
kan
bra.
Man ställa sina frågor, och det behöver inte bara gälla tatueringar man ångrar, utan det kan ju gälla annat som vi också har pratat om, till exempel för mycket eller för lite hår eller hud som man vill göra någonting åt och så vidare. Men kika in hos Akademikliniken om du har tankar eller frågor. Stort tack till Akademikliniken.
Tack.
Apropå klockor och film, så såg jag nya Zlatan-filmen.
Va? Det har inte jag sett.
Nej, den har inte haft premiär nu.
Spännande, ja, såklart.
Den såg jag, och definitivt sevärd.
Det ska jag definitivt säga.
Där hade dock kostymören slarvat med klockorna.
Jaha, okej.
Okay. Det var inte mycket energi på Mino Raiolas klocka och herrarna i diverse managements klockartilleri. Där hade det slarvats.
Jag tror att uppgiften att vara kostymör idag är otroligt mycket mer krävande än vad den har varit tidigare. För att i takt med att sociala medier har vuxit till det är, så är ju tillgängligheten på material, bilder, information om hur personer faktiskt ser ut och vad de bär mycket, mycket större än vad den var förr. Så att man kan inte bara, alltså när man gör en personlighetsskildring så, alltså om man gjorde John F. Kennedy till exempel, då tror jag att man nästan kom undan med att ha en liten kostymklocka på något sätt. För att det var inte så lätt att, och man får vara väldigt nördig för att förstå och se skillnaden mellan den här Omegan han hade som är på Omega-museet.
Och en tank.
Och en tank, eller en helt no-name.
Det är lustigt att du tar det som exempel, för det är ju många som påstår att det där är en Cartier-tank som han sitter med bland annat på den här träjotten.
Precis.
Och så vidare. Men vi har ju faktiskt sett den riktiga klockan på museet, Omegas museum.
Exakt.
I bil eller BN.
Ja, och han hade ju flera klockor. Men det jag menar mest är att idag hade man inte kunnat slarva om man gör en film. För att det är för många, särskilt då en person som Zlatan som är fortfarande i allra högsta grad aktuell. Det går inte. Man kan inte ha en Daniel Wellington-klocka på hans handled liksom. Varför man skulle ha det vet jag inte, men alltså det finns ju många Instagram-konton som i och för sig är rätt tvivelaktiga i sig, de här
kunskapsnivån har ju ökat något enormt kring.
Precis, ja, men det är alltså folk som dedikerar så mycket tid till att bara dissekera vad kändisar idag har på sig på Instagram, så att vetskapen är mycket större om de här sakerna, men det också ger ju kostymören en större informationsbank att jobba efter.
Så
man
det.
Kan ju ställa högre krav.
Det som kostymören skulle återskapa här var ju en tid som var för ganska precis 20 år sedan.
Ja.
Där sociala medier inte fanns.
Nej, det är sant. Det är sant.
Och nu ska jag tillägga att i övrigt så skulle jag säga att kostymören har lyckats väldigt, väldigt bra.
Ja, och det är ju...
Det här är ju mikrosekunder som svischar förbi, men...
Men det är ändå intressant för vi som är intresserade av klockor och framförallt också klockor på film, eftersom det är en så stor del bland klockentusiaster när man ser kända klockor i filmer och så. Jag har ju länge tyckt att det är märkligt hur man kan vara så on point med hur kostymsnittet ser ut i en film. Nu har jag inget negativt att säga om just klockorna i den här filmen, men De omutbara, Untouchables med Kevin Costner.
Fantastisk.
Underbar film.
87 tror jag.
Ja, exakt. Och det är ju Giorgio Armani som har gjort hela garderoben.
Jag tror att det är 87 eller?
Och den tycker jag är helt otrolig.
Otroligt liksom. Snygg alltså.
Otrolig. Den är precis den här perfekta balansen mellan att man ser att den är gjord i nutid, men den fångar tiden den ska återskapa. Ja. Och det tycker jag är svårt att få till.
Här talar vi en väldigt snygg, mer än sevärd film. Den är ju
verkligen,
den är det inte Kevin Costner?
Kevin Costner och Sean Connery. Det handlar ju om Elliot Ness, agenten som skulle sätta dit Al Capone. Väldigt, väldigt klassisk film. Jag har tänkt på det, att alla filmer med Kevin Costner, man får en sån här varm, trygg känsla. Det är den perfekta filmen att sätta på och kolla på när man bara...
När man vill ha en pappa bli adopterad.
Ja, men lite så. Men jag känner mig alltid trygg. Det är sjukt underskattad filmlista han har, måste jag säga, karriärsmässigt. Det är mycket filmer jag genuint gillar.
Jag gissar att du tänker på Bodyguard.
Ja, bland annat. Ja. Men det finns ju fler också. Jag tycker ju att flopp Waterworld har någonting också alltså.
Jag sätter ju honom i lite samma genre som Richard Gere, men det kanske är fel att göra det.
Han var väl lite mer action och lite mindre i och för sig, han var ju rätt snygg tyckte väl folk då, men han måste ju varit den största Hollywoodstjärnan som fanns under 90-talet i princip. Om man tittar på vilka filmer han fick göra och så där, så var han ju otroligt populär. Men det är filmer, om man jämför dem med de svenska filmerna från 90-talet, så är det ju filmer som håller bra än idag. Brian De Palma som har regisserat Omutbara, som även gjorde Scarface.
Det är lustigt med, vi har ju pratat en hel del om 80-talet, men det var mycket man vill se igen, men framförallt så är det väldigt mycket man inte vill se igen. Och det är ju det filmen G representerar.
Ja, precis.
Bortsett då från managern Ulf Brunberg, som jag inte kommer ihåg vad hans karaktär heter i filmen, men Slimeball möjligen.
Ja, men lite sådär. Och det ska bli jäkligt kul att se hur man porträtterar nutiden, alltså den tid vi lever i nu. Alltså från 2010 till 2030.
Ja, managern där som du sa med Ash då, känns ju som en väldigt, väldigt oversized hoodie med massa prints på.
Mm.
Möjligen ett par så här, kan det vara ett par Margiela kängor eller någonting?
Skulle inte vara omöjligt alls.
Kläder från...
Väldigt mycket high fashion.
Ja, kläder från Ljus, butiken Ljus i Stockholm och den butik som tidigare nu verkar ha lagt ner som heter ABCD där även, eller ABC det. Eller ABCD där...
ABCD.
Där,
den var även stor i Göteborg kan jag säga.
Fanns det en där?
Ja, alltså? Absolut. Det var ju där jag köpte mina första D-square jeans.
Ja, det var väldigt mycket D-square där.
Kan jämföras lite med tatueringsborttagning faktiskt, för jag hade velat ta bort det ur mitt minne att jag gjorde det. Det var inte de snyggaste jeansen jag ägt.
Var det mycket såna här patches och loggor och så på dem?
Faktum var, det var inte det. Jag hade det i alla fall, jag vet inte om jag ska skylla på min goda smak, utan det var nog snarare min mindre plånbok, för att i det fallet så var det ju mindre patches och revor ju billigare var de. Så att okay. De här var faktiskt ganska, de var ganska rena, men de var ju pubislåg midja på.
Okay.
Och det var ju, jag kan vara helt, jag var ganska ung, det här var alltså precis när jag började intressera mig för kläder på riktigt.
Och när var det här då, i tiden ungefär?
2000, kan det ha varit 2004 eller något sånt där.
Mm.
Jag kan ju bara ärligt säga att enda anledningen varför jag skulle köpa de jeansen framför ett par andra var ju för den här D-squared-loggan. Eller inte loggan, men det var som en röd etikett som satt fast i gylfen. Och det var ju...
D2...
Nej, det stod D-square tror jag.
Okay.
Men det var ganska diskret, men det var bara grejen att... Beviset på marknadsföring och styrkan i ett varumärke.
Ja, otroligt starkt varumärke fortfarande, men inte minst då. Ja. Det här var ju det som man såg i princip alla fotbollsspelare i då. Det är lite lustigt att Zlatan nu på verkligen senare år, det här var förra året som han gjorde en kampanj med dem.
Det är intressant att det kan ha lite med generation att göra också. För då, jag var ju inte så gammal då. Det här är ju över 15 år sedan. Alltså, på den tiden, det fanns ju en sån här, det var en ganska vidrig klädstil om jag ska vara brutalt ärlig. Det är den här...
Vidrig, ja det är starkt.
Ja, men gå
faktiskt
ut på krogen i slitna jeans men välpressad vit skjorta utanpå jeansen. Uh-huh. Du vet den här stek, alltså brattkulturen. Inte för att jag kan vara ärlig så här, jag hade ingen del i den i övrigt så, men det var liksom någon form av målbild för nästan alla då.
Det här var ju en period...
Fotbollsspelarlooken liksom.
När det skulle appliceras enorma mängder brun utan sol i alla fall.
Ja,
så var det i Stockholm.
Enorma mängder dålig parfym.
Ja. Och väldigt mycket blöt frisyr skulle det väl vara också.
Väldigt mycket dagsvax.
Vax och skit.
Ja, precis. Och var det inte en sån här... För det är också så komiskt att det var slitna jeans med låg midja och riktigt dålig passform när man tittar tillbaks. Det var ett sånt här fult... Antingen J. Lindeberg-bälte.
Mm.
För det var den mest...
Tiger låg ju och
Tiger
starkade
där,
också.
Det, men, och sen en kategori upp då kanske det var Gucci eller Hermes.
Verkligen.
Men det var märkligt nog vanligt med dubbelmanschett.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, absolut. Och,
men utan kavaj liksom.
Ja.
Och var det kavaj så var det någon riktigt illasittande historia också. Så att det fanns liksom ingen... Som jag idag kan tycka då, röd tråd. För hade någon gått ut med den här skjortan och haft en hel kostym, då hade jag ändå tyckt att det såg bra ut. Alltså,
den enda röda tråden satt i Etons skjortkrage.
Ja, det gjorde den. Eller i D-squareds gylf. Ja, men det är sant. Och det enda man ska komma ihåg är att alla perioder har sin stil och man kommer aldrig älska alla i efterhand. Men så länge man mådde bra när man bar det så spelar inte det någon roll. Man vet ju inte hur man kommer känna för allt man har burit de senaste 10 åren heller. Och det är inget fel.
Jag tycker att när du blickar tillbaks på det du har på dig idag, Andreas, då ska du vara stolt.
Ja, tack så mycket.
Du är oerhört, vad kan man säga, tonal.
Ja, men det är min bruna mockajacka som jag snart har haft i 10 år. I alla fall i 6 år.
Ja, men det är ju ett av de bästa betygen ett plagg kan ha.
Ja, och det är kul också när man känner att någonting fortfarande ger glädje efter så många år. Och så här, vi jobbar i mode- och stilbranschen, vilket gör att man kommer i kontakt med dels mycket plagg, men framförallt mycket uttryck och nya saker hela tiden, vilket ofta kan leda till att man förnyar eller uppdaterar sina preferenser hela tiden lite. Men
du har ju berättat om jackan tidigare, men den förtjänar minst alltså den förtjänar utrymme varje säsong. Så att kan man kalla det för en pilot?
Det är en pilot.
Det är alltså inte en bomber, utan den har en krag, alltså den kragsnibbar.
Den är inspirerad av en sån 30-tals pilotjacka. Den heter Flight Jacket. Den heter Flight Jacket Number 2 från Stoffa. Ett företag som vi har pratat om innan, som är grundat av Agesh Madan, en kille som kommer från Indien ursprungligen, som bott i USA flytande på engelska, indiska, italienska och jobbat på kostymföretaget Isaiah i jag vet inte hur många år innan. En av de absolut mest kompetenta, inspirerande personerna i vår bransch, om du frågar mig. Oerhört, oerhört spännande företag.
Jag skulle säga att man skulle kunna googla Charles Lindbergh för
exakt.
Att se själva modellen.
Alltså, precis, och den kännetecknas ju av att, som du säger, en stor krage, ganska gedigen krage som du kan fälla upp eller ha nedfälld. Men den är också stora framfickor som du kan sätta in händerna i. Och en ganska kort, inte boxig, men lite kortare silhuett. Så tanken är, den gör sig, tycker jag, bäst med jeans eller byxor som har lite högre midja. Mm. Så att man, för den kortar av överkroppen lite.
Yeah.
Jag gillar, det är dubbelsipp som jag tycker alla bra ytterplagg har, i alla fall såna här korta mocka- och skinnjackor. Så att den inte spänner åt nere vid höften, utan man kan helt enkelt placera sipparna.
Väldigt skönt när man sitter där.
Väldigt, väldigt skönt. Och det ser smickrande ut, tycker jag. Men den gillar jag jättemycket. Mörkbrun mocka.
Och du har den ju i en färg, ja precis, mörkbrun
choklad,
sa du.
Choklad tror jag de kallar den. Men det
och är matchar med klockband, bälte och skorna kan jag inte se härifrån.
Ja, det är bruna Belgian shoes i mocka också. Så de är nog ton i ton också. Och så är det någon orange-vit randig skjorta.
Aha, är det Sherton med där? Eller?
Nej, det är faktiskt inte det.
Nej.
Det här är någon tidig. Jag vet inte var den här är ifrån, men den är lite härlig.
Mycket härlig.
Så här, och så ett par ljusa jeans med lite högre midja från Zaremba, som har haft i ganska många år nu. Det är också ett sånt plagg. När de lanserade en modell som heter Magnum Jeans. Och den var inspirerad av Magnum P.I., alltså Tom Selleck.
Honom ska man ju inspireras.
Verkligen. Och där har du en till sån 80-tals, liksom, midjan var lite högre, men det är inte guldgrävarbyxor. Den är lite vidare, men återigen, det är inte det här liksom 40-talssnittet, utan det är bara bra.
Jag tror att 80-talet ska man nog främst titta, då ska man rikta blickarna bort ifrån Sverige, tror jag, om man ska inspireras därifrån.
Ja, jag håller med.
Det är säkrast att gå den vägen, skulle jag säga.
Mm.
Om man överhuvudtaget vill blicka tillbaks dit.
Ja, jag har ju romantiserat mycket 80-talsstilen på kostym och sånt också, men när man tittar på hur det verkligen såg ut, inte bara den romantiska bilden. Nackdelen var ju att väldigt mycket kavajer hade ju ärmhål som gick ner till midjan. Alltså det var ju väldigt, det är inte bara oversized, men att det blir liksom inte, jag gillar ju när det är ett högt, det man pratar om ett grunt ärmhål, att det sitter nära det naturliga ärmhålet, så att man får så man kan röra sig i plagget, det ser smalt ut utan att sitta tajt. Alltså den typen av detaljer var de inte, ska jag säga att de var kanske inte bäst på det under, framförallt inte under sen 80-talet och tidiga 90-talet, tyvärr.
Nej, visst.
Har du sett, på tal om det, jag blev helt besatt när Netflix släppte den här serien för något år sedan, eller ett par år sedan, The People vs. O.J. Simpson, som handlar om O.J.-rättegången.
Jag har inte sett hela, men...
Du vet, med Johnny Cochran som försvarsadvokat. Och där spelas ju då OJ av Cuba Gooding Jr. Och Kardashians pappa spelas ju av David Schwimmer, som var med i Vänner.
Just det.
Den är ju svinbra. Det är ju en spel, alltså en dramaserie. Sen finns det ju dokumentärer otagligt från det här. Men tittar man på de verkliga bilderna, då ser ju den kostym, alltså den rättegången, det är bland det fulaste jag sett i hela mitt liv. Alltså det är, tyvärr, allt var inte bättre.
Nej, det var det absolut inte. Vi kommer alltid att bli bättre, det är fantastiskt.
vi försöker.
Ja. Men vi kommer att bli det.
vad ser vi mest fram emot, Pelle?
Att få åldras som ett årgångsvin, det är det jag ser fram emot.
Ja, det gör du redan. Så... Snart är du redo att korkas upp, Pelle.
Det där, vet vem som hade kunnat säga det?
Nej.
Magnus Uggla i filmen G.
Ja, verkligen.
Han spelar ju en fantastisk homosexuell karaktär där.
Du har ju en otroligt bra imitation av honom i den filmen, har jag ju hört tidigare. Den är nästan, men du har ju också Stockholms på bråt.
Ja, men han har ju
i övrigt inga likheter, ska sägas.
Ja, han kör ju hästsvans där och mustasch. Jag vet inte
jag
riktigt
om jag kan. Jag tycker han är grym i den.
Men vad är det han kör? Alla har ju några procent hit. Nej.
Jo, men han har ju det.
Kunde jag tänkt på lite. Det tidigare.
Det är fan
klockrig. Han ska ha med honom till Mykonos.
Ja, just det. Men det är ju också någonting fint för att avrunda just den filmen lite kanske. Att det, alltså, den är ju extremt före sin tid i tolerans och att våga vara sig själv. Och jag kan tänka mig att liksom lyfta fram att det är okej att vara gay. Mm. Kan inte varit så lätt.
Nej, det var 83, och det har liksom nog med regissören att göra.
Ja, ja, absolut.
Delvis i min tolkning av det. Någonting som den kanske inte riktigt hade passerat alla MeToo-filter.
Nej.
Dock, det är ju hyfsat naket, unga skådespelare och full frontal nudity i... Det är intressant.
En av de tjejerna är väl till och med minderårig, va?
Alltså... Hon är ju 16 i tror jag i. Och jag vet inte hur glada hennes föräldrar var, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Alltså, det hade ju mycket väl kunnat vara någonting som hade klippts bort i efterhand nu. Att hela den scenen försvinner.
Ja, det kan nog komma en storm liksom. Ja, jag vet inte.
Men det där är svårt också, för så här, det är ju också en artistisk tolkning. Alltså, förstår du? Jag menar att likt pedofili på film är ju inte pedofili. Förstår du? Jag menar att det är ju, ja, det är ju skitsvårt, men det är ju också så här, det gestaltas, alltså...
Det är ju en ungdomskärlek det den här filmen vill visa.
Precis.
Och jag menar, då, det säger sig själv, då har man inte liksom skidoverall på sig.
Nej.
Hela
när
tiden.
När man badar mitt i natten liksom på en efterfest. Nej, jag förstår vad du menar.
Så att, men det är med det jag menade, att det kanske är... Idag har man ju andra syner på vad som är
självklart
rätt och inte rätt
på många sätt
att visa.
Bra. Absolut.
Ja, absolut. Det var mer
Nej, men jag håller med. Och det som dock är lite uppfriskande, och då syftar jag inte på hennes nakenhet, utan mer att den här personen som spelar den här rollen var 16 då.
Jag tror att det var så.
För att det var ju under många perioder, om man tar Beverly Hills, då spelar ju de 16, men de är över 30 allihopa. Ja. Och det händer ju inte idag på samma sätt, för nu finns det ju, det känns i alla fall som att det är mycket fler kompetenta unga skådespelare idag.
Det som ska tilläggas, det är ju att Niklas Wahlgren är ju minst lika naken.
Ja, det är sant. Så det är ju inte det blir ju inte en objektivisering åt bara ett håll, om man säger så. Jag vet inte om det är bättre i och för sig, men det är fortfarande...
Det är en jämlik nakenhet.
Ja, så kan vi uttrycka det faktiskt.
Möjligen så. Ja. Tack kära ni för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks nästa vecka.
Mm.
Då blir det mer kläder än naket.
Ja, och jag känner att vi måste gå igenom hösten lite.
Ja, det kommer vi göra.
Vad kommer komma in i garderoben och framförallt...
Vad kommer komma ut?
Precis.
Ur garderoben.
Ja,
nej,
exakt.
Mest vad vi kommer ha på oss. Vad vi vill ha på oss.
Så är det.
Så är det. Vi är tillbaka om en vecka.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.